Kära medvandrare och lyssnare. Lyssnare i dubbel bemärkelse med tanke på dagens ämne. Du har med all säkerhet hört någon av Beethovens symfonier. Kanske inte i dess helhet, men givetvis delar av dem. Femmans grundrytm förstås. Da-da-da-da. Eller det berömda temat ur den nionde symfonins fjärde sats som har använts i alla möjliga sammanhang, till exempel barnsånger och som EU-hymn. Na 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 na. Mer än Beethovens övriga musikaliska verk är det just symfonierna som har beundrats och rent av slagit världen med häpnad. Den heroiska trean, femman, ödessymfonin och den fullständigt överväldigande nian. Och det är just Beethovens symfonier som är ämnet för dagens vandring här på gamla och nya stigar. Med mig, Jarre Horn, och förstås Ludvig själv. Beethoven skrev som bekant 9 symfonier. Det är inte många jämfört med hans föregångare. Haydn, han skrev över 100. Mozart, 41 stycken. Och många av de andra tidigare komponisterna skrev också åtskilliga av den här sortens musikaliska verk. Men Beethovens 9 symfonier är mycket laddade, kraftfulla och genomarbetade på ett sätt ganska annorlunda sina mer produktiva föregångare. Med Beethoven föddes en ny era, kunde man säga. Han företrädde den här nya erans syn på en djupare konstnärlighet. Ja, på sätt och vis var han med och skapade den. På en större originalitet och därmed en mer genomarbetad konst. De stora kompositörerna på 1800-talet, de såg ofta just Beethoven som sin husgud. Mendelssohn, Schumann, Liszt, Wagner och många andra. Och det var just Beethovens symfonier de i första hand beundrade. Där tyckte de kom hans konstnärliga kraft fram allra mest. Men Karl levde ju ett liv också, fastän han betraktades som en gud av sina föregångare. Av sina efterföljare menar jag förstås. Så låt oss helt kort innan vi tittar och lyssnar givetvis närmare på symfonierna se på några få hållpunkter i hans liv. Och det blir ganska kort den här lilla genomgången om Beethovens biografi. Han föddes i Bonn den 16 december 1770. Men som vi hör på hans namn, van Beethoven, så var han inte född där utan släkten kom från Flandern. Jag tror att det var farfaren som flyttade till det tyska Bonn. Pappan, han som för övrigt var lite för supen och burdus och tydligen en ganska jobbig kar. Han ville minsann bli lite rik eller få mer pengar än han hade. Han ville att hans mycket dugliga, musikaliskt dugliga pojke skulle vara ett underbarn eller skulle bli den sortens underbarn som den 15 år äldre Mozart var. Mozarts pappa Leopold, han förde ju runt sonen på turné Och han var faktiskt inte ensam, utan det var flera som gjorde på den tiden. Men turnerade med sonen, som ju fick spela fiol och piano och alla andra instrument med förbundna ögon och vem vet, kanske stående på huvud eller vad som helst. Och Ludvigs pappa, han ville samma sak. Det gick inte riktigt på det sättet han tänkt sig, men det betyder i alla fall att han verkligen fostrade och drillade lilla Ludvig på ett gediget sätt och utvecklade hans musikalitet, eller musikaliska förmågor ska man väl säga. Nå, Ludvig växte upp och åkte till Wien första gången 1787 för studier under Mozart. Och han träffade Mozart helt kort, men han var tvungen att åka hem eftersom modern hade blivit sjuk och han var tvungen att hjälpa till med barnen där hemma. Men några år senare, 1792, då åkte han till Wien igen. Och skälet till att han åkte till Wien, det var för att det var Europas stora centrum, musikaliska centrum, åtminstone i den tyskspråkiga världen ska sägas. I Wien levde just både Mozart och Wien på 80- och 90-talet. Och ska vi tillägga väldigt många andra framstående och berömda kompositörer på den tiden. Och andra gången, då skulle han studera för Haydn. Och han berättar i något brev att han, lite tillspetsat ska vi säga, ville förlossa Mozarts själ under Haydns ledning. Och ja, han studerade lite för Haydn och senare, eftersom han inte tyckte det funkade, för andra. Och han var redan i Bonn ska sägas, men givetvis framförallt då i Wien, känd som en stor pianoimprovisatör. Han kunde med sin lite som kallas Sturm und Drang-stil, det vill säga en stil både inom litteratur och musik som var inne på den tiden, skrämma slag på en del människor som var vana vid en mer galant stil. Det fanns inom musiken även något som kallas den galanta stilen. En lite mildare, mjukare stil, medan den här Sturm und Drang-stilen var väldigt stark och skulle sätta känslor i hårdaste svall. Och det gjorde alltså Ludvig med stor bravur, det vill säga skrämde slag på de som lyssnade och inte var helt beredda på vad han hade att komma med. Runt år 1800 då märkte han av hörselproblem som blev allt mer tilltagande med åren, och helt döv blev han faktiskt, som vi känner till. Det blev han 1818. Men under redan på 90-talet, då gjorde han sig ett namn helt enkelt. Och han kom senare då, eller ganska snart, att axla rollen som den nya Mozart och Haydn och andra stora kompositörer. Han levde som självständig kompositör ska sägas, och det är någonting som alla med en viss konstnärlighet och originalitet drömde om. Annars kunde man ju vara anställd. Mozart till exempel, han var ju länge, eller några år, anställd hos en furste i Salzburg. Men då var han ju fast i Salzburg, och han var dessutom fast med det som fursten, och han var ju undersåte till fursten, som fursten ville att han skulle skapa i första hand. Vilket betyder att han inte kunde göra det han ville, Mozart. Och det var därför han sa upp sin anställning en dag och flyttade till Wien för att kunna göra stora operor bland annat. Och Beethoven, han ville det här från början. Det betyder ju inte att det fanns mecenater som sponsrade Beethoven. Och det hade han ju flera stycken. Han kunde ju inte bara leva på sina kompositioner, utan det byggde på mecenatskap och givetvis att man gav pianolektioner och liknande saker. Men det här, det var ju en för övrigt turbulent tid. Han levde ju mitt under Napoleonskrigen. Först hade vi ju franska revolutionen 1789 och sedan när Napoleon så småningom tog makten så var det ju krig i Europa, i hela Europa mer eller mindre fram till 1815. Så det var en väldigt turbulent tid, men även konstnärligt sett en väldigt turbulent och väldigt framstående tid, inte bara i musiken utan inom alla konster. Och Ludwig van Beethoven, han älskade ju franska revolutionen och han kom att älska Napoleon innan Napoleon kallade sig eller tog titeln imperator, det vill säga kejsare. Så han hade ett revolutionärt sinnelag. Och det var jag inte ensam om. Det var ju till och med många furstar och många adelsmän som de var del av upplysningen och den här. De såg inte helt snett på den franska revolutionen innan den urartade. Och skälet till det var givetvis att det behövde reformeras det politiska livet i Europa. Vilket givet skedde under den här revolutionära tiden. Och Ludwig, han var klart revolutionärt lagd. Och det genomsyrar väldigt mycket av hans musik och hans inställning till musiken ska sägas. För övrigt så ockuperades ju faktiskt Wien 1809 av Napoleons trupper och det fick man vackert finna sig i, även Ludwig själv. Han blev aldrig gift, han friade väl ett par gånger och försökte sig på, men det kanske inte var någon som ville ha den här ganska så bångstyriga och ja, klart griniga arbetsnarkomanen. För det var han onekligen, annars skulle han inte. Vi sa ju att han skrev klart mindre än till exempel Mozart och Haydn och många andra under 1700-talet. Men det är ändå så att, låt mig titta uppåt lite, hans samlade produktion, jag ser i en CD-box här uppe, får plats med 87 CD. Mozart behöver 170 ungefär. Så 87 CD, det är väldigt många verk han ändå skapade. Och han jobbade väldigt mycket med det. Men han blev ju uppburen och han kunde så småningom ta betalt för sig. Men trots en hygglig ekonomi så småningom så var tydligen ingen som ville ha den gode Ludwig. Och det här med hans... Ludwig, han kämpade på där i Wien trots att han faktiskt där från och med 1818 som vi sa var helt döv, så fortsatte han med komponerande. Det gick tydligen lika bra. Han hade väl allting i huvudet som behövdes. Behövde inte sina öron, även om man... Jag tror, jag vet inte om man har läst i brev och liknande att han många gånger har alltså funderat på självmord på grund av den här dövheten. Det är ju trots allt så att man för att uppleva musik innerligt så behöver man ju sin hörsel. Men han kunde skapa i vilket fall, och det fortsatte han göra, för han tog inte livet av sig. Och till exempel 1824 så skapade han då sin sista, nionde symfoni och några andra stora verk. Vid den här tiden ska jag säga så hade nya moden kommit på. Det var den nya, en ny italiensk operastil som hade slagit Wien med. Alla ville lyssna på det helt enkelt. Men då slog han stan en sista gång med häpnad, bland annat med sin nionde symfoni som var väldigt speciell och nyskapande. Och då var han ju som sagt helt döv och han skulle själv prompt stå och dirigera. Nu hade de ju flera dirigenter för man hade så jäkla stor orkester då och man hade faktiskt en huvuddirigent bredvid Beethoven, för han hör ju inte, han uppfattar ju faktiskt inte hur de spelar, vilken takt och så vidare, så musikerna kunde ju inte titta på honom när han stod och dirigerade ut, var tvungna att titta på andra. För han stod ju där i blindo, eller ska vi säga i dövo. Och på slutet, ja, han ser kanske att de har slutat spela musikerna, men han vet ju inte vad som händer runt omkring honom. Och publiken som stod upp och applåderade vilt, det märkte ju inte Ludvig av, utan det var, om det var en annan av dirigenterna eller en av violinisterna som helt enkelt gick fram till honom och vände honom mot publiken, då förstod han vad han hade åstadkommit med den begeistrade publiken och ska tydligen ha fallit i tårar. Och sedan var det bara några år kvar i hans liv. Han dog 1827 den 26 mars. Men då hade han berikat musiken på ett sätt som få andra har gjort. Beethoven har alltså som ingen annan kompositör omhuldats av både efterföljare på kompositionens område och lyssnare och andra konstnärer, andra författare som ja, alla har, man kan säga så här, det finns ingen kompositör före och efter Beethoven som har getts de namnen och de epitet som har kallat honom titanen, mästaren, jätten, olympien, överste prästen, den största av dem alla, giganten och så vidare. Det finns massor med epitet och det är rätt fascinerande att just han har fått den rollen, och det beror givetvis på hans geniala kompositionsförmåga och musikalitet, men även då den roll han kom att få, antingen lite grann av sig själv kanske, och av sitt öde. Det här med dövheten är givetvis en del. Men också att han skrev in sig i den här romantiska myten om den absoluta konstnären. Och det här har faktiskt satt sig inte bara på konstnärer utan alla möjliga fenomen. LP-skivan tydligen, den är, för det har ju kommit tillbaka på senare år, ungefär 2 gånger 20 minuter. Och det var för de som konstruerade de tidigaste LP, eller den som konstruerade första LP:n, gjorde det efter Beethovens violinkonsert som minsann skulle få plats på de här dryga 40 minuterna. Och när japanerna på Sony var med och lanserade de tidiga CD, kanske det var de som skapade CD, men de var med och lanserade de tidiga CD-produkterna, då använde de CD, då kom CD:n att få ungefär 75 minuters tid, så mycket plats skulle det få, och det var just för att kunna täcka den 9:e symfonin av Beethoven. Och japanerna, de älskar tydligen den 9:e symfonin, det är tradition att spela den om och om och om igen av alla landets symfoniorkestrar kring julen. Så han används lite hur som helst, inte bara av konstnärerna själva, Beethoven och myten kring Beethoven. Men när det begav sig där på 1800-talet, då var det alltså Beethoven levde under en tid som konstnärligt sett brukar kallas romantiken, med en ny generation konstnärer som såg originalitet som något stort, individualitet, att få uttrycka sin egen individualitet på ett nytt sätt, friheten därmed, att man inte är fast i en massa band som håller tillbaka och hämmar en. Vi såg den här mängden musikaliska konstverk som Bach och Mozart och egentligen alla föregångare före Beethovens tid gjorde. Det var för att de var hantverkare på sitt sätt, och de var en del av vad man får kalla en hantverkstradition inom musiken bara. Det gjorde att de, när du gör ett hantverk, du måste sälja, och du producerar inte ett konstverk med en idé om att det här ska bli något alldeles magiskt, speciellt eller vad som helst. Utan du skapar det som en annan möbel, hur vacker och fantastisk den än blir. Så de kunde spotta ur sig verk, de här. Och det gjorde egentligen en del senare konstnärer, både musiker och författare och annat också senare på 1800-talet. Men idén var i alla fall att det kunde anses lite fult att spotta ur sig verk. Konstnären måste odla det här motivet och temat och intrigen och så som han ska hålla på med, och låta den bara röra sig i hans själ länge innan den kommer till uttryck. Det var lite av de här romantiska idéerna som styrdes. Och för Beethovens del så kom han att liknas vid med en Prometheus, med det starka guden, med det fruktansvärda ödet. Han var en gud som stal elden från Zeus och de andra gudarna för att ge till människorna och kunna göra dem fria. Och för det så bestraffades han, hängdes upp på en klippa i Kaukasus, så kom det gamar och käkade på hans lever varje dag. Och den här obändigheten hos Prometheus, som ändå inte ger upp utan han hänger kvar där och minsann tänker tåla sitt öde, precis som Beethoven tålde dövheten som slog honom med ett fruktansvärt öde. Och den här frihetskämpen, som han också kom att kalla, så att musiken uttrycker den här friheten och en massa andra tankar och idéer på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Det kunde man nu börja förknippa att musiken gjorde. Eller heroism. Den tredje symfonin, ska vi se, den tillägnades först Napoleon, och den kallas just för Eroica av Beethoven själv. Och i grunden i den här, liksom, den här speciella föreställningen om Beethoven ligger givetvis kraftfullheten i hans musik. Och det finns en särskild kraft i hans musik som är lite annorlunda tidigare, kanske inte senare däremot. Men även den här idén om geniets otroliga skapande, eller då det här nya sättet att arbeta, eller hans förmåga att ladda, eftersom han arbetar långsammare än hantverkaren, så laddar han alla musikaliska delar mycket mer. Och vad som händer till slut är föreställningen om att det finns en individualitet i hans musik. Hur fantastisk Mozarts musik än är, så kunde den ha varit skapad av vem som helst. Men Beethovens musik föreställs mig, det kunde bara vara av Beethoven själv. Och senare musiker av Schubert, ja, det kunde bara vara av Schubert själv. Eller av Dvorak, det kunde bara vara Dvorak själv. För det är individualismens tanke. Och det slog igenom med Beethoven. Och han var del, genom sin musik, en del av att skapa det här. Och i det ingår också idén om ett originellt tänkande. Att varje konstverk är helt originellt. Det är liksom ingen annan som kan skapa. Det har aldrig skapats något liknande tidigare. Det var den föreställningen man gick in i när man ville skapa saker och ting. Inte bara det musikaliska hantverket som är till för att förnöja andra människor. Och då får musiken, föreställer man sig, en helt särskild kraft. Och det här gjorde givetvis att det skapas jättemycket anekdoter och det finns mycket berättelser om just Beethoven. Jag tänkte vi kan titta på några av dem. En av de mer kända handlar förstås om Beethovens död, och det är nog knappast en sann historia, men den lyder någonting liknande, på liknande sätt. Den 26 mars klövs Wiens himmel av blixtar och åskan dundrade. Det var nästan som om staden gav luft åt sin sorg. En åskknall trängde in i det rum där Beethoven låg döende. Och den ständigt upproriske frihetskämpen Prometheus, han lyfte matt en trotsig knytnäve mot himlen, och sedan sjönk han tillbaka och dog. En typisk anekdot om den store upprorsmannen här och frihetskämpen. Och en eller myten, Beethoven-myten, en som var med och skapade den här myten, för det är trots allt människor som har skapat den, vare sig de ville det eller inte, det var författaren Eta Hoffmann. Han heter egentligen Ernst Theodor Amadeus. Han antagit där Amadeus efter Mozart faktiskt. Men han skrev mycket om Beethoven. Och han levde då ungefär samtidigt som Beethoven faktiskt. Och han skrev i en recension eller i någon tidskrift eller något liknande om Beethoven, som var en överste präst för en ny instrumentalmusik som öppnar ett okänt kungarike för mänskligheten. En värld utan något gemensamt med den yttre sinnevärlden. Och då skrev han alltså om den femte symfonin, och han menar att den utlöser rysningar, fruktan, ängslan, smärta och uppväcker den oändliga längtan som är romantikens innersta väsen. Och det här är då någonting som alltså han väljer att läsa ut ur musiken, men det är ju inte så att musiken nödvändigtvis uttrycker det, utan det är att han väljer att skriva om det. Och genom att skriva på det där sättet så skapas just den här mytiska föreställningen om, i det här fallet, Beethoven och hans musik. Beethoven, han var ju som sagt anhängare av revolutionen och den nya friheten med den nya medborgaren, och vid ett tillfälle så ska han ha promenerat tillsammans med Goethe. Jag vet inte var, men antagligen i Weimar då, där Goethe bodde. Och så gick de där i någon fin trädgård, och Beethoven, han skulle minsann inte maka på sig när det kom adelsmän, utan han stormade budust rakt igenom dem. Han kanske inte stormade, men gick bestämt. Men Goethe, han var lite mer beskedlig och gick åt sidan. Och så hötta han åt Goethe efteråt och sa: du ska inte maka för dig. De är inga herrar, utan vi är alla fria medborgare. Ett musikverk skriver om Beethoven på följande sätt: Beethovens heroism framträder i hans karaktärsstyrka, hans självständighet och frihetsanda, i hans kamp mot dövheten och svåra lidanden, och i hans förmåga att förvandla ensamhet och motgångar till en serie bejakande konstnärliga visioner. Och det kanske stämmer lite grann, men då kan ju lika gärna bara fått för sig att det ligger till så, eftersom myten om Beethoven har skapats på det sättet. Så här säger till exempel en kompositör, Robert Schumann, om Beethoven-fenomenet. Och han var en av de här romantiska kompositörerna som kom i kölvattnet av Beethoven och myten om Beethoven. Så han levde ut egentligen den här Beethoven-myten på sitt eget sätt, fullt av individualism och frihetskänsla och djup konstnärlighet. Men han förklarar den här Beethoven-idén på följande sätt. Liksom Italien har sitt Neapel, Frankrike sin revolution, England sin flotta etc. Så har tyskarna sina Beethovens symfonier. Med sin Beethoven glömmer tysken att han inte har någon tradition av målarkonst. Med Beethoven föreställer han sig att han har återfått den krigslycka som han förlorade till Napoleon. Han dristar sig till och med att sätta honom på samma nivå som Shakespeare. Och många gånger var det just kompositörer själva som mytologiserade, eller vad man ska kalla det för, sin Beethoven. Georges Bizet, skaparen av Carmen, operan Carmen, han skrev till exempel så här. Liksom du, skriver han till en vän, sätter jag Beethoven över de största, de mest ryktbara. Symfonin med kören, det är alltså den nionde symfoni, är för mig höjdpunkten i vår konst. Dante, Michelangelo, Shakespeare, Homerus, Beethoven, Moses. Varken Mozart med sin gudomliga form, Weber med sin mäktiga gigantiska originalitet eller Meyerbeer med sitt överväldigande dramatiska snille förmår enligt min mening tävla om titanens, musikens Prometheus krona. Och av Wagner, som när han jobbade i Dresden vid lite yngre år, han var väldigt revolutionär då, Wagner. Han var nästan fullfjädrad socialist, som han då kunde vara på den tiden, det var inte 1900-tal. Han spelade Beethoven, dirigerades Beethoven symfonier och liknande som en del av sitt arbete och skrev anonyma insändare eller anonyma artiklar i tidningar. Och vid ett tillfälle då skriver han rent av, och det här visar på något sätt hur det går ifrån själva musiken och får en helt annan dimension, det vi får kalla myten Beethoven. Han skriver så här: inget kan inspirera mer till dessa triumfer av tapperhet, och då syftar han på ett krig som tyskarna hade mot Frankrike, än minnet av vår stora Beethoven som för 100 år sedan föddes till det tyska folket. Låt oss därför hylla den store stigfinnaren borta i det degenererade paradisets vildmark. Och Beethoven, han till och med får tyska krigsmakten att bli speciell och stark. Och Beethoven och hans symfonier, de har alltså använts i alla tänkbara sammanhang, alla politiska sammanhang ska sägas. Så en form av ärkenationalism för att sporra det egna folket i framgångar i krig. För arbetarrörelsen på 20-30-talet, de hade Freude, schöne Götta funken som kampsång. Ja. Den blev NATO-hymn, den här hymnen, Freude, schöne Götta funken, 1967, och 1972 då blev det ju EUs officiella hymn, och det har ju hållit i sig den. Efter murens fall då körde man på med Beethoven massa, och man bytte ut där Freude, det vill säga glädje, till Freiheit, frihet. Det var ju väldigt passande, Freiheit, schöne Götta funken. Och så där har det hållit på i 200 år nu. Lyssna på en del av ett avsnitt av På gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet? Teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Sveating. Vi hoppas att få se dig på Sveating och förstås på stigarna framöver.